Det är måndagen den 8 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. En vecka när våren äntligen verkar ha anlänt i stora delar av landet. Ett ofta diskuterat område när det gäller invandring till Sverige är arbetsmarknaden. Bakgrunden till det är ju att utlandsfödda länge har jobbat i lägre grad än vad inrikesfödda har gjort. Det är en grupp som har haft lägre sysselsättning och oftare varit arbetslösa. Det här så kallade sysselsättningsgapet, det vill säga skillnaden mellan hur mycket inrikes- och utrikesfödda jobbar, det har ansetts vara ett stort problem, och det av flera skäl. Dels förstås ekonomiskt. Personer som inte försörjer sig själva behöver ju bli försörjda på ett annat sätt, vilket skapar utmaningar för olika typer av ersättningssystem. Men det har också ansetts vara ett problem för integrationen. För den som inte jobbar riskerar att få svårare att lära sig språket, svårare att få lära känna nya människor, lära sig sociala koder i Sverige och helt enkelt få det svårare att komma in i samhället. Därför har vi ju i många, många år diskuterat just den här frågan. Det känner ni säkert till och hört massor om. Och de politiska förslagen för att få fler utlandsfödda i arbete, de har varit många. Men sådana år verkar någonting ha hänt. Det är nämligen så att fler utlandsfödda verkar vara i sysselsättning numera jämfört med tidigare. Så här skrev exempelvis Konjunkturinstitutet i en rapport i december i fjol. Det finns en långsiktig trend att allt fler utrikesfödda blir sysselsatta på svensk arbetsmarknad. Efter pandemin framstår ökningen dessutom som ovanligt stark. Och det har vi också skrivit om i tidningen, exempelvis en rubrik i just den här tidningen från förra året. Ljusning i statistiken. Utrikesfödda i jobb ökar. Det här är inte det vi skulle prata mer om i dagens podd. Vet vi helt säkert att utlandsfödda jobbar mer nu än tidigare? Vad beror det i så fall på? Är det tack vare någon av alla de politiska insatser och reformer som har genomförts genom åren? Eller beror det på helt andra orsaker? Och vad innebär det här för Sveriges ekonomi i stort? Det ska vi fördjupa oss i idag, och då är jag glad att presentera dagens två gäster. Johan Eklund, professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School. Varmt välkommen hit, Johan.
Tack så mycket.
Och så Mats Hammarstedt, också du professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Varmt välkommen du också, Mats.
Tack.
Det är mycket småländskt i dagens podd. Vi börjar från början med den självklara frågan. Är det så att utlandsfödda sysselsättning verkligen har ökat? Är vi säkra på det och vilka mått använder vi då? Johan, vill du börja och förklara för oss?
Absolut. Ja, det förefaller att gå bättre och bättre för utrikesfödda. Och det kan vi se både i sysselsättningsstatistiken och den självförsörjningsstatistik som jag har jobbat med. Men det är viktigt att komma ihåg några saker där. Det är att det är förändringar på marginalen, att vi har fortfarande i absoluta tal ett stort utanförskap. Så man ska inte överdriva positiva siffror. Det är positiva siffror, men man ska inte överdriva det. Och bakom de här statistiken så döljer sig som sagt var fortfarande ett utanförskap där utrikesfödda har en lägre, mycket lägre ekonomisk aktivitet än inrikesfödda.
Mm. Vi ska återkomma till det. Jag ska bara släppa in Mats här. Positiv förändring men kanske ingen game changer, säger Johan, och du väljer att beskriva statistiken övergripande, vad skulle du säga då? Eller utvecklingen övergripande?
Ja, jag håller ju med Johan i allt väsentligt där. Man kan titta på några olika mått. För det första så kan man se att om man tittar precis innan pandemin så låg sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år på runt 60% bland utrikesfödda. Nu är den strax över 65%, så det har ökat. Man kan också titta på hur lång tid det tar för flyktinginvandrare att komma i sysselsättning, och då går det snabbare. Om man tittar på flyktinginvandrare som togs emot 2005 så var ungefär 50% sysselsatta 7 år senare. Och tittar man på flyktinginvandrare som togs emot 2015 och ser då 2022 lika många år i landet då som den förra gruppen, så är ungefär över 60% sysselsatta. Så att det ser ut som att det går bättre. Men man ska ha klart för sig att det som Johan säger, det finns väldigt stora problem fortfarande. Och det är också så att de här övergripande måtten, den här övergripande statistiken, döljer ju då skillnader mellan olika grupper. Det finns ju vissa grupper som har det avsevärt svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Så det finns flera dimensioner av den här problematiken som måste belysas.
Mm. Och det ska vi också återkomma till.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bara kort, Mats, sysselsättning, vad innebär det måttet? Går det bara klart att definiera så alla lyssnare är med på det?
Ja, sysselsättning är ju det måttet som, där man till exempel Statistiska centralbyrån räknar hur stor andel som är sysselsatta vid en viss tidpunkt när man mäter. Det måttet har ju ibland då fått kritik därför att man räknas som sysselsatt väldigt, väldigt låga arbetstider. Så, men det är det som vi kallar för sysselsättning, okay, som ligger till grund för sysselsättningsgrad i de här arbetskraftsundersökningarna.
Jag flyttar över till dig, Johan. Jag läste ju ett debattutbyte som just ni hade i just Svenska Dagbladet förra året. Och Johan, du menade där att sysselsättningsmåttet inte alltid är det optimala för att förstå, ja, det säger inte allt eller allting där. Och du pratade snarare att man ska tänka i termer exempelvis självförsörjning. Vad är problemet med sysselsättningsmåttet, tänker du?
Nej, men jag håller med Mats här. Vi är alltid väsentligt, är vi överens att det är en lågt satt tröskel att historiskt, det blir lite tekniskt här, men historiskt så har arbetsmarknads- eller sysselsättningsstatistiken utgått från att man jobbar en timme i en referensmånad, typiskt sett november månad. Sen ändrades det till 99 kronor i månaden och numera så räcker det med en krona för att räknas som sysselsatt. Så tröskeln för att komma in i sysselsättning är väldigt lågt satt. Så den säger inte nödvändigtvis någonting om man har rimliga inkomster för att kunna leva på. Och det är därför jag argumenterar att man behöver komplettera sysselsättningsstatistiken med mått på självförsörjning och även annan ekonomisk statistik över hur aktiv en individ är på arbetsmarknaden, hur väl förankrad en individ är på arbetsmarknaden. Och när man gör det, då vill jag understryka det Mats sa här, att det är då man ser att det finns mycket stora skillnader mellan olika grupper. Mellan så att säga, både inrikesfödda med olika utbildningsnivå, men framförallt mellan olika grupper av utrikesfödda.
Och om vi då återigen blir väldigt noggrann där, om man är självförsörjande, vad betyder det i det här sammanhanget?
Ja, vi har satt en, återigen ber om ursäkt för teknikaliteterna, med 4 prisbasbelopp.
Ja, det är ingen fara, vi är tekniska här på.
Och det motsvarar ungefär strax under 190 000 kronor i bruttoinkomst per år. Så med genomsnittlig kommunalskatt någonstans 13-14 000 kronor per månad. Så det är en lågt satt tröskel, ska jag betona. Och vi har satt den lågt för att ligga i paritet med den typen av bidragsnivåer som man kan erhålla, men väl under kollektivavtalsmässiga lägsta löner. Så det är liksom bara en lågt satt inkomsttröskel som vi använt oss av som gränsdragning för självförsörjning.
Just det. Och Mats, du, när ni bytte ord om detta på debattsidan i fjol, då, du sa att det här med självförsörjningsmått, det är inte heller helt oproblematiskt att ta fram, vad jag förstod.
Berätta. Nej, alltså det är ju kanske lätt att ta fram, Johan har gjort det, men frågan är hur det ska tolkas. Man försörjer sig ofta som till exempel på familjenivå, va? Så att om man har självförsörjningsmått på individnivå så kan man missa en del dimensioner av detta. Jag säger absolut inte att det är fel att göra det, men man måste ha klart för sig vad man gör. Sätter man upp en gräns så får man också ett resultat. Och man såg ju till exempel i den senaste valrörelsen, där siffror kom fram om att så och så många individer inte kunde försörja sig själva. Och den där gränsen kan man egentligen då flytta beroende på vilken gräns man sätter upp. Så man måste veta vad man gör. Det är min ena kritik, eller det andra jag vill också säga då är ju att man försörjer sig som sagt som familj, va? Snarare än som individ. Men sen är det också så, ska man göra den analysen, och det kan man väl göra, men ska man göra den så måste man också komplettera den och se människor som då inte är självförsörjande. Hur försörjer de sig? Alltså, så, det är väl det snarast att snarare att jag efterlyser fördjupning snarare än kritik i den här frågan. Det är det som, som var min poäng med det.
En fråga där, om man tittar på självförsörjning, ser man samma utveckling där som man gör i sysselsättning, att det så att säga blir en mer positiv utveckling för utlandsfödda? Vad ser du där, Johan, när du tittar?
Ja, det gör man.
Mm, okay. Ja, vi har tagit upp det här med att sysselsättningsmåttet då ofta kritiseras för att man är behöver inte vara sysselsatt särskilt mycket, utan det räcker med att vara sysselsatt vid ett väldigt givet fryst tillfälle vid tiden. Ja, Mats, vad tänker du om den kritiken mot sysselsättningsmåttet? Hur ska man förhålla sig till det?
Nej, men det är definitivt så att det finns en gräns satt och den är väldigt låg. Då ska man ha klart för sig att utan att jag kan ge några siffror så är det ju inte så många individer som är sysselsatta som har så låga inkomster. De flesta har ju avsevärt högre inkomster. Men det kan finnas goda skäl att komplettera sysselsättningsmåttet med andra mått. Men min poäng är då att då måste de vara genomtänkta och inte öppna upp för ytterligare godtycke, vilket ett mått som inte är genomtänkt skulle kunna riskera att göra. Och jag tycker att det så också har skett i vissa fall när siffrorna då används på ett sätt som kan bli ibland lite missvisande.
Har du något exempel på det? Eller är det valrörelsen du tänker på? Då?
Ja, det är ett exempel på det. Jag menar, kritiken är då att om man sätter en gräns på 4 prisbasbelopp, det är en gräns man kan sätta, så kan man ju säga att jag kan ju egentligen få vilka siffror jag vill genom att flytta den gränsen, och det är ju lite problematiskt, eller det är problematiskt.
Johan, hur ser du på det?
Kan jag få några snabba kommentarer på det? Så när vi började arbeta med det här så var ju vår, så att säga, vår huvudsakliga kritik var ju just att sysselsättningsstatistiken inte är ett bra mått på integration. Och det tror jag Mats håller med om, att det är så att säga väl etablerat i forskningen att det inte är det. Att man behöver andra mått på hur väl man är förankrad på arbetsmarknaden. Och då valde vi en tröskel där vi sa att vi ska inte överdriva problematiken och måla ut världen i sämre dagar än vad den är. Och därför satte vi den här tröskeln som ligger precis under, eller ligger strax under, kollektivavtalsmässiga lägsta lönerna. Men vi argumenterar ändå att når man upp i någonting som ligger i närheten av en kollektivavtalsmässig lägsta lön, så är det är ett rimligt mått på självförsörjning. Men jag är den första som välkomnar alternativa definitioner på det här. Det viktiga är ju att man är noggrann med vad man menar och hur man definierar det. Man gör det transparent och på ett icke-manipulerbart sätt. Och där har vi faktiskt ett exempel på en forskare i Lunds universitet, Åsa Hansson, som har tagit fram en definition som är mycket mer strikt, kan man väl kalla det, där hon tittar på transfereringar, använder transfereringsstatistik och hur mycket man betalar i skatt, och så väger samman och tittar på hur mycket en individ betalar under ett år i skatt och hur mycket man erhåller i transfereringar, och så säger man den som är så att säga netto på plus där, betalar mer skatt än man erhåller transfereringar, är självförsörjande. Och det intressanta med den, dels så blir det en dystra, allmänt sett dystrare bild än vad våra statistik visar, men mönstren är i stort sett de samma. Så som analysverktyg så bekräftar det självförsörjningsmåttet. Sen en kort kommentar på det här med familj eller hushållen som analysenhet. Och det var väl där någonstans Mats och jag hade, om jag minns rätt, så var det en av poängerna som vi hade ordväxling i debattartiklarna om. Och det är ju, även där vill jag skriva under på att familjen eller hushållet som analysenhet är meningsfullt och relevant. Och det går och låter sig göras, det är mer komplicerat. Men vi valde att inte gå den vägen just på grund av att Sverige har valt ett system där så mycket är individbaserat. Så hade vi haft ett system där vi så att säga hade inte haft, om vi har haft sambeskatt av familjer eller hushåll etc. av par, då hade man varit rimligare att använda sig av den typen av mått. Nu är det så mycket som är individbaserat, och då tycker vi också att man ska använda sig av ett mått på självförsörjning som är individbaserat.
Okej. Mats, vill du kommentera ytterligare där?
Ja, nej, det jag kan bara säga det också, att det är ju så att den här gränsen för självförsörjning dyker ju också upp till exempel vid kravet för uppehållstillstånd och arbetskraftsinvandring. Och där är det ju satt betydligt högre, så att visst, Johans gräns är ju inte på något sätt högt satt, utan det är det här inkomstgränsen som föreslås gälla vid arbetskraftsinvandring oavsett högre satt. Sen ska jag säga det också, att det är ju inget nytt detta. Det har ju funnits studier där man tittar på den här omfördelningen mellan olika befolkningsgrupper väldigt länge, utrikesfödda och inrikesfödda så att säga, där man tittar på lite grann som det Johan är inne på, där man ställer då inkomster och skatteinbetalningar i relation till transfereringar och utnyttjande av socialförsäkringssystem och så vidare, och användandet av socialförsäkringssystem och användandet av kollektiva varor och så vidare. Och så räknar man ut omfördelningen mellan olika befolkningsgrupper och så att säga poängen i de studierna, det är ju den att det är två faktorer som avgör, och de faktorerna är dels åldern och dessutom sysselsättningen då, så att säga. Och den utrikesfödda befolkningen är ju i högre grad än den inrikesfödda befolkningen i arbetsför ålder, så skulle man lyckas få upp sysselsättningen skulle den där omfördelningen då mellan grupperna gå i riktning mot inrikesfödda. Men nu är ju sysselsättningsgraden låg i den utrikesfödda befolkningen, och då blir det en omfördelningseffekt i riktning så att säga, som leder till en kostnad. Så, där. Så att det har gjorts, den typen av studier som Johan är inne på har ju gjorts under årtionden. Alltså. Så det är inget nytt att studera de här frågorna.
Vi får nog stänga metoddiskussionen lite för tillfället. Bara kort Johan, kan du också uppleva det som Mats beskriver, att det blir lätt så att ni som forskare tar fram olika mått och så plockas de upp i politiska sammanhang och används lite hit och dit, och man är inte så noggrann med att det inte alltid är korrekt återgivet i den allmänna debatten?
Ja, absolut. Men det är ju något som jag upplevt inte bara i den här frågan, utan det finns många frågor där forskare och forskning så att säga används på olika sätt i debatten. Det är inget konstigt, utan det är till och med så att jag varit ute i andra debattsammanhang och påpekat att ibland så blir det så olyckligt när politiken griper tag i frågor och även journalistiken och hur media bevakar det, så blir det forskande kollegor inom akademin som känner en viss, jag ska inte säga rädsla, men man ställer sig avvaktande inför att sprida ut sina forskningsresultat, just för att man är rädd för att det kommer tolkas och missförstås i den allmänna debatten. Så det är alltid återkommande risk skulle jag säga.
Men om vi då ändå har sett en viss ljusning, vi kan diskutera hur stor den är när det gäller utlandsföddas sysselsättning de senaste åren. Har vi någon aning om vad det beror på?
Jag tror att det finns ju dels ett antal politiska reformer som är genomförts, till exempel ganska länge sedan nu, jobbskatteavdrag och så vidare, som har ändrat ekonomins funktionssätt i riktning mot att göra det mer lönsamt att jobba. Det kan vara regelförändringar i arbetslöshetsförsäkringen, det kan vara förändringar i sjukförsäkringen och så vidare som kan ha påverkat detta långsiktigt. Men tittar man på de senaste åren så är det väl svårare att säga vad det beror på. Det är ju så att inflödet av utrikesfödda har ju minskat, och då kommer det ju nästan mekaniskt att bli så att de som är i landet har haft en längre vistelsetid, och man vet att med ökad vistelsetid så förbättras möjligheten att sysselsättning. Så att det minskade inflödet av utrikesfödda tror jag gör att sysselsättningsgraden bland i den gruppen som kollektiv då har ökat över tid de sista åren. Men det är ju ingen jättebra konjunktur, men återigen kan man säga att nu pratar vi om utrikesfödda, inom gruppen döljer sig väldigt, väldigt stora skillnader.
Vad säger du Johan, har du några tankar om vår kunskap kring att det ändå ser ut att ha ökat lite? Är det så enkelt att demografin i genomsnitt har varit här, eller gruppen har varit här längre, så därför är det mekaniskt?
Det är väldigt jag håller med Mats över den här frågan. Det är en väldigt viktig faktor, det är tid i landet. Vi vet sedan de senaste 30 årens tid så har, när man plottar upp kurvor för självförsörjning eller sysselsättning eller vilket mått nu använder, förbättras det över tiden. Ju längre tid en individ har vistats i landet, desto bättre blir det. Och då när vi har minskat inflöde så kommer stocken av individer ha varit längre i landet, och då blir det nästan mekaniskt bättre successivt. Sen så även här så finns det, och det tycker jag är värt att väcka eller lyfta i debatten, finns en betydande heterogenitet här, så att det ser väldigt olika ut för olika grupper. Och det behöver vi kanske prata med och debattera mer om.
Ja, men nu har du ju båda varit inne på det, så vi kan ju ta det direkt. Vad skulle ni säga om vi tittar då på gruppen utlandsfödda, det är ju var 50 svenskar vi talar om, det är en enormt stor grupp. Om vi ska skära det på något sätt för att bättre förstå problematiken och hur det ser olika ut. Johan, vill du börja? Hur ska man tänka då?
Ja, alltså, börja med att tänka att vi talar om en otroligt heterogen grupp av människor. Med heterogen bakgrund i termer av erfarenheter, kunskaper, färdigheter, utbildningsnivå, språkfärdigheter etc. Så otroligt heterogen grupp. En del kommer av asylskäl, en del kommer av familjeskäl, en del kommer av arbetsmarknadsskäl. Så man ska komma ihåg att det är en väldigt heterogen grupp. Sen så tycker jag själv att det är meningsfullt att bryta det utifrån geografiskt ursprung. Titta på att de grupper som kommer och de människor som kommer från Afrika och Mellanöstern har tenderar att klara sig mycket sämre på arbetsmarknaden. Och då får man gräva i vilka förklaringsfaktorer som finns här. Och det som för mig framstår som mycket central förklaring, det är kunskaps- och färdighetsnivåer. Att svensk arbetsmarknad är relativt krävande vad det gäller kunskaper och färdigheter. Och vi har många människor som står i det avseendet står långt från arbetsmarknaden.
Mats, vill du komplettera när vi pratar om skillnader i gruppen?
Nej, men jag håller med Johan. Det sista han sa alltså att det humankapitalet är i hög grad avgörande för möjligheten att göra sig gällande. Så det är utbildningsnivå, och helst ska utbildningen vara från svenskt utbildningssystem, och sen språkkunskaperna, det är helt väsentligt för att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Så jag håller med om det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Som jag sa inledningsvis så har det ju varit, eller förekommit många politiska initiativ för att hjälpa den här gruppen. Det har varit instegsjobb och etableringsjobb och etableringslotsar och sänkt arbetsgivaravgifter och sådär. Vad vet vi om den typen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder? Har de gett utdelning i det här fallet? Hur lyder domen?
Till viss del har de gjort det. Till exempel lönesubventioner kan vara något effektiva, men ofta så vet inte arbetsgivarna om vilka möjligheter till subventioner finns och så vidare. Men jag tror inte att de här sakerna du räknar upp, det löser ju inte hela integrationsproblematiken, alltså, utan krävs mycket mer, och återigen humankapitalet är det avgör.
Johan, vad säger du om de här exemplen på åtgärder jag räknar upp? Har de hjälpt något?
Jag skulle egentligen skicka tillbaka och höra Mats syn på det här, men min bild är ju att om man tar det här, tar ett steg tillbaka och tittar på de senaste 30 åren eller så har integrationen av utrikesfödda fungerat synnerligen dåligt. Och jag drar mig till minnes, jag läst artiklar av dig, Mats, som är 20 år gamla över det här laget, som pekar på att vi är, så att säga, i Sverige har inte riktigt lyckats här, eller långt ifrån lyckats. Och då blir mitt svar på den här frågan med de här insatserna som du Andreas radar upp, att de kan ha gjort skillnad, men vi har fortfarande ett betydande integrationsgap.
Vi som står till höger politiskt, vi brukar ju tjata om det här med att dels behöver arbetsmarknaden bli mer flexibel, och då menar vi att LAS och sånt ska förändras. Dels att det dyker upp massa enkla jobb, för att då löser man ju i viss mån det här med utbildningsproblem och lågt humankapital. Att, ja, det ska finnas jobb där man kanske inte ska behöva kunna språket eller ha en utbildning. Har Sverige gått åt det hållet? Har vi fått så, jag vet inte, man kan tänka på dåra bud eller vad det kan vara, liksom, att vi har fått en arbetsmarknad för en enkla jobb nu som gör det lättare för utlandsfödda? Och är det en del av förklaringen till att vi ser en ökad sysselsättning? Vad säger du?
Nej, Sverige har ju en låg andel jobb med låga kvalifikationskrav i en internationell jämförelse, och det har inte ökat särskilt mycket. Vi gjorde en studie, jag och Simon Ek och Per Skeringen vid Institutet för näringslivsforskning, där vi tittade på i vilken utsträckning som är, så att säga, lågkvalificerade jobb var en ingång till arbetsmarknaden. Och ser man att de personerna, de flyktingarna då, som får de här jobben, det leder till försörjning, men de kommer liksom inte vidare i karriären. Så man kan säga att de här lågkvalificerade jobben leder till försörjning, men då står problemet att, så att säga, komma vidare i karriären sedan. Så att andelen lågkvalificerade jobb i Sverige är låg, alltså i en internationell jämförelse. Det är så.
Jag har samma fråga till dig, Johan. Vi som till höger som har tjatat om lågkvalificerade jobb, har vi haft fel eller?
Nej, alltså jag håller ju med. Det blir en tråkig podd där. Vi håller med varandra. Vi har en relativt låg andel enkla jobb, och jag tror att analysen är kanske fel så tillvida att om vi skulle skapa förutsättningar för enklare, eller med enkla jobb brukar vi avse låga löner helt enkelt. Om vi skapar förutsättningar för det, så är inte jag säker på att så många sådana nya jobb skulle skapas. Så tillvida så tvivlar jag på att det är en lösning. Däremot så kan jag tänka mig, och det har jag ju skrivit om i olika sammanhang, att respektavståndet mellan lön och bidrag spelar roll. Så att kravspecifikationen på vad människor gör när man går på bidrag, finns det en bortre parentes i bidrag, hur ser man på flerbarnstillägg, hur ser man på det politiska förslaget kring bidragstak etc. Det kan ha betydelse, för att diskutera ingångslöner och enkla jobb är inte meningsfullt innan man diskuterar det ekonomen kallar reservationslönen. Allt detta sagt, så är inte jag säker på att det är lösningen på det här problemet.
Okej, och jag ska sammanfatta lite grovt för vad jag har sagt då, att visserligen kan vi kanske skönja en ljusning, men läget är fortfarande långt från bra, framförallt för vissa grupper. Så då återstår frågan, vad gör vi då för att få fler i arbete, utlandsfödda i arbete? Mats, hur lyder receptet?
Nej, hade man haft det receptet så hade ju problematiken varit avhjälpt för länge sedan. Utan det krävs en rad åtgärder här. Det krävs ju, som jag sa, utbildningssatsningar. Man måste lära sig språket om man ska ha möjlighet. Men det är jättesvårt att ändra det här, och det har ju tagit lång tid. Sen är det så att nätverk är viktiga för att komma in på arbetsmarknaden, och människor som är högutbildade möter ju andra problem. De kanske blir bromsade i sin karriär och blir bortvalda av andra skäl. Men det är en stor mängd människor som har kommit till Sverige som har relativt kort utbildning, och humankapitalet är viktigt. Och att ändra det så att de här människorna får fäste på arbetsmarknaden, det kommer ta lång tid.
Johan, vad säger du? Har du några tips för vad politikerna ska göra?
Mitt svar på den frågan har ju varit snarlikt med Mats, men med tillägget att mät självförsörjning och mät ekonomisk aktivitet och sätt det som en målsättning. Och det är därför vi har tagit fram det här måttet. Mäta det, och sen kom ihåg att det är ett oerhört... Människorna som saknar självförsörjning idag är en mycket heterogen grupp, och det kräver motsvarande heterogenitet i insatserna. Att det kan vara, precis som Mats var inne på, människor som saknar nätverken, så det är matchningsproblematik. Det kan vara språkproblematik, det kan vara en humankapitalproblematik etc. Och då är det inte en lösning på, eller en silverkula mot det här problemet.
En sista fråga, om vi tittar Sverige i internationell jämförelse. Vi har ju en väldigt hög grupp utlandsfödda i Sverige, även jämfört med våra grannländer. Men skiljer vi oss från liknande och närliggande länder på något annat sätt när det gäller just det här sysselsättningsgapet? Är det någonting som är extra dåligt eller extra bra i Sverige, eller annorlunda på något sätt? Vad säger du?
Nej, så som jag sa, så har ju Sverige en relativt liten andel jobb med låga kvalifikationsdrag. Man har tagit emot mycket flyktinginvandrare och deras anhöriga, och många har låg kort utbildning och avsaknad av humankapital som krävs för den svenska arbetsmarknaden. Så jag tycker inte att man ska vara så förvånad över att det ser ut som det gör. Och jag vill inte påstå att det ser i så mening sämre ut i Sverige än i jämförbara länder. Den här problematiken finns i EU och OECD. Så att det är många som har förutsättningar mellan olika länder varierar lite grann, men det är ungefär samma problematik finns på många ställen.
Ja, Johan, slutord för dig på samma fråga. Är det någonting som är, sticker Sverige ut på något speciellt sätt, eller är problematiken ungefär likadan ut i alla länder där man har haft hög invandring?
Ja, i snarlikt, men det unika med Sverige är att vi har en relativt generös välfärdsstat. Och det sticker väl ut lite grann i det här sammanhanget. Men jag kan bara avsluta med att säga att vi ska komma ihåg också att vi pratar om sysselsättning och självförsörjning här. Och det är naturligtvis någonting vi alla vill höja och förbättra. Men många av de här människorna har vi tagit emot av humanitära skäl. Och de här fördelningseffekterna som Mats pratar om är ju... De studier jag har sett pekar på att vi har fördelning på lågt räknat 1% motsvarar BNP, högt räknat 3% av BNP. Men en välfärdsstat som den svenska har råd med den typen av omfördelningseffekter. Och kan hålla på och göra det rätt länge.
Okej, då får det bli slutord, för det var det vi hade med idag. Stort tack Johan Eklund, professor vid Jönköpings International Business School, och stort tack Mats Hammarstedt, professor vid Linnéuniversitetet, för att ni gästade mig idag. Tack så mycket båda.
Tack så mycket.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Jag är övertygad om att det här är ett ämne som många har funderat på och har tankar om. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Och i båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.